Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
En slavägare kan i princip få göra vad som helst med sin slav. Och det är det här systemet bygger på. Vilket innebär att ja, de kan piska dem, okej, men inte för mycket. De kan sälja dem, de kan splittra familjer, de kan våldta dem, de kan göra vad som helst. Så det finns liksom inga straff, det finns inga sanktioner, för det är kärnan i samhället.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om Sverige som kolonialmakt. Få känner till att Sverige under åren 1785-1847 drev en slavkoloni på karibiska ön Saint Barthélemy. Gäst är Fredrik Thomasson, historiker vid Uppsala universitet och Sveriges främsta expert i ämnet. Vi samtalar om den svarta befolkningens fruktansvärda levnadsvillkor på Saint Barthélemy och om de lagar som rättfärdigade användandet av brutalt våld. Vi diskuterar också varför Sveriges riksdag sagt nej till en minnesdag för slaveriets avskaffande. Innan vi börjar vill jag påminna om Bildningskomplexet live onsdag den 10 maj klockan 18 på Stora Nygatan i Gamla stan. Det kommer handla om varför vår nuvarande kung är en av de mäktigaste monarker vi har haft på länge och hur han har kommit att förkroppsliga de ideal som råder bland Sveriges makteliter. Gäst är professor Mikael Holmqvist som tidigare gästat podden och samtalat om villastaden Djursholm. Biljetter finns att köpa på biletto.se som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Hälften av biljetterna är sålda redan, så passa på att köpa i god tid då det finns ett begränsat antal platser. Nu är det dags för dagens samtal och vi börjar med att prata om vad Saint Barthélemy är för typ av plats idag.
Ja, idag är det är en ganska liten ö. Man brukar göra jämförelse med Lidingö. Den är lika stor som Lidingö ungefär. Och det är fortfarande ett franskt territorium. Tillhör inte EU. Det är ganska komplicerat. Det är en slags speciallösning. För det är också Frankrikes enda egentliga skatteparadis. Faktiskt beroende på grund av den här svenska historien. Vi kan ta det senare. Men det är en ö idag som är väldigt exklusiv. Och för bara ta ett exempel, Roman Abramovich, som vi alla tror jag känner till.
Ja, rysk oligark som ägde fotbollsklubben Chelsea.
Precis, och som också äger världens typ näst största privatbåt som är 160 meter, som jag sett liggande på redden där utanför. Han har också ett nästan palatsliknande område nu som är i princip konfiskerat av den franska staten, för han är under sanktioner. Så det är sådana här människor som åker dit, och det är Bill Gates och gänget helt enkelt. Det är världens superrika. Hotellen kostar från 10 000 natten, alltså 10 000 svenska kronor natten och uppåt.
Mm. Ja, jag såg ju på nätet att det var, alltså, de kändisar som har hus där också. David Letterman har hus, sen Celine Dion, Brad Pitt, Tom Cruise besöker.
Ja, det är ganska galet. Jag hade ingen erfarenhet av den här liksom de riktiga, inte 1% utan snarare en tiondels promille. Det är de som är där. Och det finns ju faktiskt några svenskar som har hus där också, men de är inte så många, för svenskar är generellt sett inte tillräckligt rika för Saint Barts.
Ja, just det. Förlagsmannen Thomas Fischer, börshaj, han dog väl där?
Ja, han dog i en drunkningsolycka tyvärr bara nu. Det var bara några månader sedan, det var väl kanske i slutet av andra hälften av 22. Han var ute och simmade och det verkar inte som han drunknade, utan han kanske fick någon hjärtproblem och dog sen. Ja, han hade just det. Jag har träffat honom flera gånger på ön.
Men hur kommer det sig att, utan att vi behöver gå in för mycket i bakgrunden, för det kommer vi ju göra, men hur har den här ön blivit så otroligt rik nu? Varför väljer den absoluta gräddan att åka hit?
Ja, det där är en ganska komplicerad fråga. Men ett är ju den här skattefriheten. Och det drog dit folk redan på 60-70-talet. Det där är svårt att förstå historiskt. David Rockefeller är en av de här riktiga, riktiga rika amerikanerna. Han köpte en tomt där och byggde hus redan på 50-talet. Och drog dit ganska mycket rika amerikaner. Så det liksom började så. Och så plus den här skattefriheten. Och så är Saint Barthélemy i ett karibiskt perspektiv ganska annorlunda. För att den är... Det är liksom en vit ö, det är svårt att förklara. På nästan alla karibiska öar så är majoritetsbefolkning svart, alltså slavättlingar. Medan på Saint-Paul-Demy är majoritetsbefolkningen vit och av franskt ursprung, och det där har historiska orsaker. Så att det har liksom blivit som en liten fransk, det är som Saint-Tropez, men i Karibien. Det är så här franska bagerier, man kan äta baguette och eclair, det finns jättemycket vin, det finns mycket lyxrestauranger. Det är liksom en annan miljö. Jag har ju varit på massa olika ställen i Karibien, och Saint-Barthélemy är liksom annorlunda. Det har inte det här svarta karibiska inslaget alls på samma sätt.
Mm. Sverige gjorde ju den här ön till kolonialmakt 1785 under Gustav III:s styre. Kan du ta oss tillbaks till hur det gick till när det här blev svenskt?
Ja, alltså Sverige blev ju aldrig någon större kolonialmakt, men det var inte på grund av bristande ambitioner, utan redan på 1600-talet så hade man ju haft det här området som idag ligger i östra USA, alltså runt Philadelphia och faktiskt Wilmington. Det var där de första svenskarna landsteg 1638, ganska nära där Joe Biden bor faktiskt. Men under då på andra hälften av 1700-talet så blev det brännande hett, eftersom socker var en så viktig produkt, så att det handlade ganska mycket om den här sockerboomen på 1700-talet. Och då blev svenskarna intresserade. Sverige var i princip i ständig statsbankrutt, och Gustav III och människorna runt omkring honom tänkte att det är väl jättebra om vi också kan få mer i den här liksom sockerekonomin och handelsekonomin i Karibien. Och Saint-Barthélemy var inte första ön man försökte få, utan man förhandlade ganska länge. Man skickade ambassadörer till Spanien, man försökte få Puerto Rico, man höll på där. Och Saint-Barthélemy var verkligen sista alternativet. Och den gavs till i princip till Gustav III under hans besök i Paris 1784. Och det finns ju många teorier varför fransmännen går bort den där ön, men den viktigaste teorin är ju att den var inte särskilt värdefull, för det gick inte odla och socker där. Och det upptäckte svenskarna ganska fort.
Ja. Men, och storleken, det är en ganska obetydlig storleksmässigt, ja. Men man kan promenera runt den.
Nej, promenera blir svårt. Ja. Men ja, om du anser att du kan promenera runt Lidingö så kan du göra det. Den är ungefär lika stor som Lidingö, men betydligt mer större nivåskillnader. Den är inte jättehög, men det högsta berget är ungefär 300 meter och det är ganska bergigt. Och det finns inte tillräckligt mycket vatten, så det är därför man kan i princip inte odla någonting. Det odlades en del bomull, grönsaker för husbehov och sådär, men man försökte odla socker, men det blev aldrig någon produktion. Det funkade inte.
Mm. Så 1785 så blir det här en svensk kolonial.
Ja. Det är 1785 så kommer då de första svenska skeppen dit med guvernörer och kolonialtjänstemän och sådär, och det är då man så att säga inrättar den svenska staten på Saint-Barthélemy. Det går ganska fort. Efter några år så har man byggt den här staden som heter Gustavia efter kungen då.
Och så heter den fortfarande?
Ja, så heter den fortfarande.
Ja. Intressant, så det blev en liten huvudstad och där, det var där man skulle då utvinna socker var tanken?
Ja, så det blev, man förstod ju ganska tidigt att det inte gick med någon sockerodling, så att man satsade på handel istället. Och redan 1785 så utrypades Saint-Barthélemy som frihamn skattefritt, och det är det som då gör att fransmännen fortfarande låter Saint-Barthélemy vara ett skatteparadis. Det bygger på den här svenska skattefriheten, frihandelsstatusen.
Mm. Du har ju skrivit en bok som heter Svarta Saint-Barthélemy, som är en otrolig, alltså jag läser ju mycket, och jag måste säga att det här var en av de mest fascinerande böckerna som jag har läst på länge när det kommer till kolonialhistoria. Det är en otroligt intressant bok, och där har du ett intressant material. Du tittar på rättegångsprotokoll. Kan du beskriva lite grann vad det är för material som du har gått igenom för att förstå de här människornas levnadsöden?
Ja, i princip så var det så att det var ju faktiskt i alla liksom viktiga avseenden var det här Sverige. Och det innebar att det fanns en domstol som fungerade ungefär som domstolar i Sverige. Men man hade ju en helt annan lagstiftning, det vill säga man hade en lag, den svenska lagen, och det man brukar kalla den för den svenska lagen av 1734, gällde för den vita befolkningen. Och däremot för den svarta befolkningen, både då förslavade och så kallade fria svarta, så skapade man slavlagar, alltså svenska slavlagar. Men det som särskiljer då den här domstolen på Saint-Barthélemy jämfört med många andra kolonier, det var att alla dömdes i samma domstol. Till exempel de brittiska kolonierna, då hade man speciella slavdomstolar. Och där förde man inte ens protokoll. Så där vet vi inte så mycket vad som hände egentligen. I bästa fall har man listor över slavens namn, brottet den anklagades för och straffet. Medan i Sverige dömdes alla, vita, svarta, slavar, fria, svarta, i samma domstol. Och vi har protokoll, precis ungefär som från en svensk domstol, från en svensk tingsrätt eller häradsrätt, så har vi omfattande protokoll.
Varför hade man en skillnad mellan de öarna? Varför var det vissa öar som bara hade slavdomstolar och vi hade inte det?
Nej, det beror på svensk rättstradition helt enkelt. När Sverige kom dit 1784, eller man kom dit 1785 då, så det fanns ju inga slavlagar i Sverige, utan hade ju funnits slavlagar i Sverige. Om man tittar på de här gamla landskapslagarna så finns det saker som handlar om trälar. Till exempel man betalar bara hälften så höga böter om man dödar en träl istället för en friman och sådär. Men Sverige kommer dit och har liksom ingen slavlagstiftning och har ingen erfarenhet av att styra ett sånt här kolonialt samhälle som bygger på slaveri. Så man börjar då slavlagstifta, och det är ganska likt de danska förhållandena även i de danska kolonierna. Danmark hade ju tre viktiga öar i Karibien redan från 1600-talet och framåt. Så jag tror aldrig man kom på idén att man skulle ha någon speciell slavdomstol, utan man tog dem i den vanliga domstolen, och därför finns det också protokoll.
Mm. Och då är det precis som vi tänker oss ett rättegångsprotokoll idag, mer eller mindre. Ja. Att det står vilka personerna är och hur man har juridiskt pratat.
Ja, och det finns ganska ofta mycket dokumentation om rannsakning, det vill säga om polisundersökningen. Så det kan finnas rapporter från de här poliserna, har lite andra namn, de heter fiskaler och gevaldiger och sånt där. Men det kan finnas lite av det här undersökningsmaterialet, vilket ofta kan vara ganska intressant. Det finns vittnesmål, det finns de här dokumenten från förhandlingarna. Men i princip ofta det är i princip direkt anföring. De skriver faktiskt vad folk säger. Sen är det ju förstås en domstolsskrivare som skriver ner det här, så det är ju inte ordagrant, och man kan nog också ofta förutsätta att det kanske inte riktigt överstämmer med vad folk precis har sagt. Men icke desto mindre så har vi ibland ganska långa pratminus med vad de här människorna säger i domstolen, och där finns också slavar av de här fria svarta. Så att det är en ganska exceptionell källa för den svarta befolkningens historia. Och där sticker faktiskt både Sverige och Danmark ut. Vi har de här rättegångsprotokollen, men det finns egentligen inte från någon av de andra kolonialmakterna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om vi ska prata lite grann om det här styret också då. Som jag förstår så var det liksom en guvernör som på något sätt styrde ön.
Ja.
Kan du förklara vad det här var för någonting?
Ja, man kom ju dit och man hade faktiskt inte riktigt förberett det här. Man hade liksom inga sådana speciella planer på hur det här skulle skötas. Så att man lånade in liksom styrelsesätt, och det fanns en guvernör och ett så kallat råd. Ett council eller en konselj, och det hade man faktiskt lånat från de holländska kolonierna, och precis som man också då lånade slavlagar från de franska kolonierna, så man liksom satte ihop ett eget litet system. Men det hade ju också ganska mycket svenska inslag om hur det faktiskt fungerar, till exempel domstolen som i mångt och mycket liknar en vanlig svensk domstol. Så man lånade in de här styrelsesätten, och guvernören var utsedd då av kungen, och de första guvernörerna var företrädesvis militärer, och Man valde ju då att skicka ut folk som hade erfarenhet. Så de här första statstjänstemännen som skickades ut dit, det var svenskar som redan hade ofta tjänat i de franska eller brittiska flottorna och redan stridit i Västindien i de här amerikanska frihetskrigen. Alltså det krig som ledde till USAs självständighet. Och så de kunde ofta, ja, nästan alltid franska, precis som resten av svenska överklassen. Men ganska många av dem kunde också engelska. Så att det var det som byggde på att man kunde liksom bli utsedd. Så de kom dit och drog igång. De här första guvernörerna, de är ganska intressanta personer. De liksom skapar det svenska koloniala samhället på gott och ont.
För du tar också upp att det var ju ändå så att man behövde rapportera tillbaks till kungen, ja, och till Sverige. För att det, ibland så har jag ju hört, när jag har pratat om det här, att jag ska träffa dig och jag har pratat om det här, det som en del har sagt, det är att så, ja, men man kanske inte visste så mycket vad som för sig gick på de här öarna, men att du avfärdar ju det, att svenska staten hade stenkoll på vad som, ja, hände här.
Nej, det där argumentet, det kan man aldrig... Nej, det går aldrig att bevisa, utan det går snarare ganska enkelt att bevisa att en stor del, åtminstone den här högre rejongen av statstjänstemän i Stockholm, de visste precis vad som hände, och även högsta domstolen, för att det fanns ju ingen högre rättegång, alltså det fanns ingen högre domstol på San Bartolomé, utan alla de fall som folk överklagade oss, de skickades direkt till Stockholm. Och vi har förhandlingar, vi har protokollen från de här förhandlingarna i högsta domstolen. Och det är tydligt att domarna i högsta domstolen, de var väl medvetna om hur den här slavrättvisan fungerar till exempel. Så det där argumentet funkar inte. Sen så kan man ju diskutera hur mycket det stod i tidningar och böcker och sådär på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Men det finns ändå ganska mycket källor. Det finns en ganska berömd bok som kom ut 1795 som väldigt, väldigt detaljerat och explicit berättar hur man straffade slavar i den svenska kolonin. Så att det argumentet håller inte.
Nej. Och även om det var så att gemene man inte kände till det, så kände ju de styrande i Sverige kände ju till.
De kände till det.
Ja, det gick alltså inte som, eller min fråga är, gick inte som guvernör att styra och ställa hur man ville på ön?
Nej, det gick inte. Och då, när du säger gemene man, då måste man ändå säga, och det har jag bevisat, kanske inte just i den där boken, men jag har skrivit lite grann om... Jag ställde den här ganska enkla frågan, vad visste man om slaveri och kolonialism i Stockholm typ år 1800? Och då visade det sig att det finns ju en enorm mängd, dels litteratur, reselitteratur, historisk litteratur. Det skrivs otroligt mycket om slaveri i svenska tidningar. Det finns bizarrt mycket om revolutionen på Haiti. Alltså det skrevs...
Man slavrevolution som gjordes där.
Ja, den här Haiti blev självständigt 1804. Det blev faktiskt det första land som blev självständigt efter då USA. Och de sista åren där, och då hade jag en student som skrev en uppsats om det där. Han tittade på 3 år av Stockholmsposten. Det var den viktigaste liksom, utrikesrapporterande tidningen i Stockholm. Och på 3 år, 1802, 3 och 4, så fanns det 276 artiklar om Haiti. Man skrev alltså varannan... 2 gånger i veckan så stod det någonting om Haiti och kriget och revolutionen. Så att man visste ganska väl, även gemene man, vad som hände i Karibien, vad som hände i kolonierna. Det var väl täckt i den svenska nyhetsrapporteringen.
Mm, intressant. Och de här lagarna, kan vi prata lite om dem? För du nämnde ju att det var ett lapptäcke och att man fick liksom låna in. Vad var det som reglerades i lagarna?
Ja, i princip så är det så att det finns liksom 3 typer av rättssubjekt i den här miljön i Karibien, och det gäller inte bara Sverige, det gäller även de andra kolonierna. Det finns de vita som aldrig kan förslavas. Man kan aldrig göra en vit människa till slav. Så finns det ju då de förslavade, den stora liksom majoriteten av slavbefolkningen. Det fanns alltid en svart majoritet på svenska San Bartolomé ända fram till slaveriet avskaffades 1847. Och sen finns det den här mellangruppen som kallas för fria svarta. Men både de förslavade och de fria svarta, de lever under de här slavlagarna. Vilket innebär till exempel en fri svart som begår ett brott kan alltid förslavas igen. En fri svart person riskerar alltid att förslavas om de begår brott eller kommer i skuld. Om en fri svart kommer i skuld och han eller hon inte kan betala skulderna, så säljer man personen på auktion. Den blir slav igen och så tar man de här pengarna och ger dem till den person som slaven, den här fria svarta personen, var skyldig. Så att det är ett system som gör enorm skillnad på de här olika människogrupperna. Och precis som i andra kolonier så har ju slavar en helt annan straffskala. Slavar är så kallade inte juridiska subjekt, det vill säga att de ägs av någon. Så de kan till exempel inte äga någonting. Så slavar får aldrig böter. Böter var det vanligaste straffet i Sverige och det vanligaste straffet också i Karibien för vita. Men eftersom slavar inte kan äga någonting kan de inte betala böter. Så de får alltid kroppsstraff. De blir alltid piskade. Det är det enda straffet i princip som finns för slavar.
Och det här är reglerat? Det här står...
Ja, det här står explicit i lagen. Ja, ja, förstås. Det står precis vad som händer om en slav slår en vit och vad som händer om en slav slår en annan svart person. Och allt det här, allt bygger på de här uppdelningarna av hudfärg.
Mm. Och jag blev full i skratt, det var så fruktansvärt, men du berättade att de första två åren så basunerades de här lagändringarna ut på torget ungefär.
Ja, men det gör de alltid. Så där var det i Sverige också, man läste upp de nya lagarna i kyrkan efter mässan. Så där. Ja, på San Bartolomé så gjorde man det. Man hade en trumslagare som gick omkring i stan och slog på trumman och läste upp de nya lagarna. Ofta faktiskt ironiskt nog en slav som gjorde det där, men en slav som kunde läsa då. Och så läste man upp dem i kyrkan, det fanns ju protestantiska och katolska kyrkor. Och så satte man upp de här nya lagarna på domstolens dörr och på stadshusets dörr och sådär. Så att man skulle liksom tvinga befolkningen att ta del av slavarna. Det finns ett ganska roligt exempel på en lag som inte egentligen är en slavlag. Men lagen säger i princip så här att folk som äger båtar, de måste låsa dem på kvällen i hamnen. Och den lagen är ju till för att man inte ska kunna fly som slav, kunna stjäla en båt. Och då står det i lagen att om de som inte gör det, då konfiskerar vi deras båtar och slår sönder dem. Och det hände någon gång, det blev jättemycket bråk. Så det finns det faktiskt i arkivet, då finns det ett dokument när hamnkaptenen går runt i hamnen och tvingar alla båtägare att skriva under att de har läst den här lagen. Så att de inte ska komma och klaga sen när deras båt har blivit sönderslagen.
Mm. Wow. Och det här med fria svarta... Kan du beskriva lite grann hur kunde man bli fri?
Ja, det där är ju också en ganska komplicerad fråga. Det finns faktiskt ingen svensk explicit lagstiftning som styr hur de här frigivandena sköttes. Men i princip så var det så att man kunde bli fri. De två vanligaste sätten att bli fri som slav är att ett var en svart kvinna som har ett förhållande med en vit man. Och gärna också få barn med den här vita mannen, för då finns det ganska stor chans att barnen blir fria, också ganska ofta kvinnan. Eller så ska man ha lite tur när ens ägare dör, för då händer det faktiskt ganska vanligt, men det är ganska ofta så händer det att slavägare i sina testamenten friger sina favoritslavar, det är ju hemska ord, men så att det är de två huvudvägarna till att bli fri som en svart människa.
Och då hamnar man i någon slags gråzonen då, det är villkorat, för som du var inne på, om jag då begår ett brott eller så kan det vara så att jag åter blir förslavad.
Om man är fri svart så kan det bli så. Det där är explicit i slavarna, det finns också till exempel om en fri slav hjälper till att gömma en förrymd slav, alltså han hjälper någon att fly, då blir man förslavad igen. Och det finns sådana exempel från domstolen. Det finns ett hjärteknipande exempel, hon har faktiskt inte ens något namn, en svart flicka som det står frigiven, som hjälper en annan flicka som heter Pauline att rymma undan sin ägare som tydligen har varit ganska våldsam, och Pauline då återbördas till sin ägare och den andra flickan säljs på auktion. Mm. Och då går skadeståndet, alltså de här pengarna som man får in på auktionen, de går till den här andra slavägaren, eftersom han har ju förlorat sin slavs arbetskraft när hon har varit borta. Hon har varit borta, tror jag, 177 dagar. Så då räknar man ut att han ska få en viss summa per dag när hon har varit bortrymd. Och det får han från försäljningen av den här andra flickan.
Jag vill fördjupa mig i de här människornas öden. Vi har ju berört bara lite, för du har ju flera exempel som är så fruktansvärda, men vi kommer att behöva prata om dem för att de är så pass intressanta. Men om vi börjar med att titta på befolkningen på Saint Barthélemy vid den här tidpunkten, i början då, när svenskarna kommer dit. Vad bestod befolkningen av?
Ja, det var ju en fattig ö, och det var ju som sagt ett av skälen till att Frankrike gav den till Sverige. Så befolkningen där, den är inte stor, den är ungefär 700-800, av dem är lite drygt hälften vita, företrädesvis ganska ofta mycket fattiga vita jordbrukarfamiljer och deras slavar. Och jag tror att det är ungefär 300 slavar på ön då. Så att när man kommer dit så är det, jag ska inte säga obefolkad för det är inte sant, men det bor inte särskilt mycket folk där. Men redan efter 15 år, alltså runt då efter 15-20 år av svenskt innehav, så bor det ju 5-6 tusen människor på ön.
Och vad, för de här vita, var kom de ifrån?
Ja, de första som bodde där, de kom ofta från Frankrike faktiskt. De kom framförallt från så här franska kustprovinser, från Normandie och Bretagne och sådär. Det kan man se i deras traditionella folkdräkter. De har fortfarande kvar sina nordfranska traditionella folkdräkter när de har sina fester på ön. Men de andra kom ju då från massa olika ställen. Det var väldigt kosmopolitiskt. Det flyttade in folk från, ja, det var ju svenskar förstås. Det var holländare och italienare och spanjorer och portugiser och engelsmän och fransmän. Det kom folk i princip från, jag ska inte säga hela världen. Ja, det finns faktiskt exempel på en kvinna från Indien, alltså från Indien, och det finns lite folk från Sydamerika och sådär. Men det var ett ganska kosmopolitiskt samhälle. Mm. Det kom.
Men du beskriver att det var fattigt. Vad gjorde befolkningen här?
Nej, alltså, ja, när svenskarna kom dit var det ju jättefattigt. Det var ju precis som man fort insåg. Det är ju knappt, man kunde knappt odla för sin överlevnad. Så det var i princip, som det heter på engelska, subsistency farming. Alltså folk som i princip bara överlevde. Och när det var dåliga regnår, då var man ju tvungen att åka över till någon annan ö för att hämta vatten. Så att det kunde bli... Det kunde bli ganska eländigt, och det finns historier om hungersnöd där liksom folk dör av hungersnöd på San Bartolomé innan, några decennier innan svenskarna kom dit. Så det var en riktigt fattig ö.
Och det här ändrades där relativt fort?
Ja, direkt. Ja, för då började man bygga den här stan, och man har som sagt en frihamn som lockar till sig ganska mycket handel från andra öar. Och det är lätt för oss att tänka frihamn, vad betyder det? Det var ganska viktigt under den här tiden, för att till exempel på de brittiska och franska öarna, då fick bara, låt oss säga på en franska, då fick bara franska handelsmän handla där. Alla varor måste gå på franska skepp. Så handeln var väldigt styrd av de här moderländerna. Medan då på den svenska ön, då kunde vem som helst komma dit och köpa och sälja. I princip vem som helst kunde flytta dit. Så då lockade man sig till folk med de här förmånliga reglerna. Vilket det gjorde att det Gustavia blev faktiskt som en boomtown. Den hade ett par hundra krogar där runt 1800 till exempel. Mycket prostitution, mycket alkohol, mycket gatuliv.
Och det här kan du se i de här rättegångsprotokollen? Ja. Det är krogslagsmål?
Ja, det är mycket krogslagsmål, och det är ganska mycket prostitution. Det är liksom, ja, och det är ganska tydligt att det finns nationella skillnader. Under de här åren, under 1790-talet, efter den franska revolutionen, så blir det, då flyr massa vita människor, flyr till exempel från franska Saint-Domingue, det vill säga det som sen blev Haiti. De flyr till Saint-Barthélemy, och det blir också ganska mycket politiska, ganska tydliga politiska bråk på San Bartolomé och politiska bråk med öarna runt omkring. San Bartolomé blir till och med invaderat både av engelsmän och av fransmän. För de blir förbannade på att man kan handla med vem som helst under krigen.
Mm, just det. Jag vill minnas att du skriver också att när svenskarna kommer dit så är det 300 slavar av 700 personer som bor på den här ön. Så nästan hälften är slavar. Ja. Om vi fördjupar oss lite grann i slavarnas ursprung. Var kom de här ifrån?
Ja, de här franska slavarna inom citationstecken, de som bodde där, det vet vi inte så mycket om. Däremot så vet vi lite mer om de här slavarna som då kom till ön under den svenska tiden. Och det är ganska annorlunda. Jag skulle tro att det finns faktiskt ingen riktigt som har undersökt det här, av lite olika skäl. Men om man gör en sån här ren överslagsberäkning, så skulle jag säga så här, ungefär 70% kanske av slavbefolkningen på San Bartolomé var född någonstans i Karibien, på San Bartolomé eller på öarna runt omkring. Ungefär kanske 30% kom då som förslavade från Afrika på europeiska slavskepp från Afrika till den svenska ön. Och då kommer de från olika ställen i Afrika. Men svenskarna var inte så intresserade av det här. Så för det mesta står det bara typ född i Afrika, typ född i Guinea, född på den afrikanska kusten. I några fall vet vi att de kommer från kanske det som idag är ungefär Kongo. Från andra, från någon annan, i andra fall från Guinea och kusten där som idag Nigeria och sådär. Men vi vet inte så mycket om slavbefolkningens afrikanska ursprung.
Nej, och Sverige hade väl inga egna slavskepp som hämtade?
Jo.
Hade vi det?
Ja, okay. För 17.
Okej. Det är jag som har missuppfattat då. Så, men var det så att när det kom till Sankt Barthélemy, var det så att svenskarna åkte specifikt för att hämta slavar i Västafrika?
Ja, förstås, höll jag på att säga. Men det där är inte heller särskilt välkänt, men det är faktiskt en av mina doktorander, Victor Wilson, hans doktorsavhandling, det är faktiskt den första egentliga undersökningen som försöker på, liksom på arkivmaterial försöka undersöka den svenska slavhandeln. Men jag kan bara ta ett exempel, det nämns i boken, vi vet lite mer om det nu, men det är här ett slavskepp som heter Fädernelandet, kulligt nog, och det ägs av bröderna Reimers, och det är de som har gett namn till Reimersholme, den här lilla ön vid Södermalm i Stockholm. Och det skickas från Stockholm till Lissabon 1795 med en last av virke. Man säljer virke till Lissabon, bygger om skeppet till slavtransport och så seglar vidare till den afrikanska kusten. Men det här är 1795-96 och det är ju krig i Europa, det blir lite problem för att priset på slavar har gått upp. Så det är massa slavskepp där nere vid kusten som fajtas som får köpa slavar. Det finns inte tillräckligt många slavar att köpa. Så det tar dem ett år att fylla sina lastrum, men till slut så då bestämmer de sig att segla över Atlanten. Kommer de till Sankt Barthélemy i maj, tror jag, för mig. Jag tror att i maj 1796. Och då vet vi, då finns det lite dokument faktiskt om det här. Då vet vi att dagen efter de anländer, då säljer de den första liksom batch av förslavade. Då säljer de 209 fångar. Och då är det den här svenska, en av de mest prominenta svenska slavhandlarna, Adolf Fredrik Hansen, som sköter den där affären. Och sen veckorna efter så säger de fler. Vi vet inte riktigt hur många som fanns med på det här slavskeppet, men vi tror att det var mellan 250 och 300. Och däremot, och där hittar vi bara för vi, en av mina kollegor, hittade ett nytt dokument av ett annat slavskepp, där 1809, det heter Resolution. Det ägs av den här Hansen igen och det seglar från Sankt Barthélemy kanske 1808 till Afrika. Kaptenen heter Carl Lindgren. Och vi hittade, jag kände till det här skeppet av ett annat skäl och det finns med i boken, men vi visste inte hur många slavar som fanns på det. Men nu har vi hittat ett nytt dokument som bevisar att The Resolution lastade av 378 slavar 1809 på Sankt Barthélemy. Och det här är exempel på svenska båtar. De ägs av svenskar. De har ibland svenska namn. Kaptenerna är svenskar, det är ofta en ganska stor del av befolkningen svenska sjömän. Så att visst, det finns sådana. Sen så finns det också hundratals båtar som kommer till Sankt Barthélemy och säljer sina slavar. Det kan vara lite olika, de kan ha svenska ägare, det kan vara svenska kaptener, det kan vara utländska kaptener. Det finns en annan slavhandlare på ön som heter Gustav Wernberg. Han var inte lika framgångsrik som den här Hansen, men han importerar då slavar från Afrika och så säljer han vidare dem ute i Karibien. Så vi har ett exempel på han 1797, så skriver han i ett sånt här manifest, han skriver en fakthandling där han på sitt eget skepp, sin skonare Anna Maria, skickar 64 svarta män från Guinea till försäljning på Kuba. Så att i princip så funkar det så. De kommer från Afrika, lastas om då, man kan använda det uttrycket för människor, och hålls då fångna i hamnmagasin i Gustavia. Och sen så säljs de då vidare. Förstås, så, som jag precis sa, så en stor del av de svenska slavbefolkningen kommer från Afrika. Men själva slavhandeln, det är främst en slags en transitohandel. För att det fanns ingen avsättning. Ingen stor avsättning för slavar på den svenska ön. Eftersom det fanns inga stora plantager och sådär. Så man tar dem från Afrika, de kommer till Sankt Barthélemy och så säljer man dem vidare. Det kommer också dit folk och köper dem på auktioner. Det är liksom lite olika, men det är en slags grossisthandel kan man kalla det för.
Det man häpnar när man hör dig berätta det här. Och när det bor som allra flest slavar på en, vad kan det röra sig om i runda slängar då?
Ja, det där är ju någon gång då på 1810-talet i den absoluta ekonomiska högkonjunkturen. Och igen då, vi har ju lite bristfälliga siffror, men jag brukar säga att ungefär 70% av befolkningen är svart och ungefär 30 är vit. Men av de här 70% finns det också en del av de här fria svarta. Men säg en 70% svart befolkning. Och då är det, om vi säger att befolkningen på ön är mellan 5 och 7 tusen, då är det bara räkna. Då är det 3-4 tusen svarta och 2 tusen vita liksom. Mm.
Ja, vi ska prata om slavarnas levnadsvillkor, för det är ju, kan man ju säga, är på något sätt temat i din bok. Det är ju ett liv som är präglat i väldigt stor utsträckning av våld. Det är ju så, det var fruktansvärd protokollläsning där med de här olika misshandelsdomarna som vi kommer behöva komma in på, men skulle du kunna beskriva lite grann hur de här levnadsvillkoren såg ut, liksom, vad hade de för handlingsutrymme?
Ja, då måste jag också säga, och det kanske låter som en brasklapp, men jag måste också säga, och jag tycker att det här bör också sägas med tanke på dagens svenska samhällssituation där det är så otroligt mycket fokus på brott och kriminalitet och sådär. Då måste jag säga att den här boken bygger på rättegångsprotokoll. Och jag måste ändå säga att om jag som svensk skulle gå och sätta mig i en tingsrätt i Stockholm och sitta där några dagar, då skulle jag få en ganska liksom snedbild av det svenska samhället.
Mm. Du skulle tro att det begicks brott hela tiden.
Ja, ja, och det verkar ju vara så att det är media som tror det också. Och jag vill på vis inte alls förminska vad som händer i Sverige nu. Jag säger bara att boken ger ju en bild utifrån de här rättegångsprotokollen, så jag kan inte säga att den täcker liksom alla svarta mänskliga levnadsvillkor i förhållanden på ön.
Nej.
Men det ger ju också en tydlig bild av hur samhället fungerade. Och det är precis som du säger, så var det ju, alltså, de svarta människors levnadsförhållanden var bisarrt inskränkta.
Kan du ge några exempel på det?
Ja. Svarta människor och slavar fick inte gifta sig. För det skulle ju inkräkta då på slavägarnas liksom rättigheter. Om du tänkte att två slavar bor ihop, då, det fanns ju i princip inte, det var ganska svårt för skilsmässa. Så då blir ju slavägarnas rättigheter inskränkta. Då kan ju inte bara sälja en, så att de får inte gifta sig. För då, för annars kan ju slavägarna få problem då. Så att till exempel då, det finns ganska mycket exempel på slavar som då lever tillsammans och har barn ihop och sådär. Barn säljs, familjer splittras. Så där har vi ett ganska stort annorlunda område. Att de har i princip inga rättigheter. Deras barn ägs ju av slavägaren.
Alltså det var så att fick man barn som slav så
ägs den av ägaren. Och det är ju alltid moderns ägare som äger slavinnors barn då. Alltså enligt den här gamla principen, man vet alltid vem mamman är.
Mm.
Det där leder till ganska bizarra resultat. Bland annat finns det ett fall hur en relativt ung kvinna, hon är i 20-årsåldern, hon går till domstolen för att hon ska försöka få ett fribrev för sin mamma. Hon har alltså blivit ägare till sin mor på grund av ett testament. Så att en 20-årig ung svart kvinna blir plötsligt ägare till sin mamma. Och hon försöker få sin mamma frigiven, till slut lyckas med det.
För att den tidigare slavägaren har på något sätt testamenterat henne till dottern.
Ja. Mm. Och det var ju så att, och det här är också ett ganska svårt område. Man kan ju säga så här, de flesta vita män som kom dit, de kom ju dit utan familj. Det var ju företrädes vita ogifta män som lämnade Europa. Och man kan i princip säga att i princip utan undantag så har de då förhållanden med svarta kvinnor, både förslavade och fria svarta då. Och de får ju ofta barn. Så att där händer det jättemycket konstiga grejer. Det finns även exempel på vita kvinnor som har förhållande och barn med svarta män, men det är mycket, mycket mer ovanligt, för det är så ett extremt stigma, så att de där fallen dyker väldigt sällan upp i protokollen. Vi vet att det finns, men vi vet inte så mycket om dem.
Vad är det för konstiga saker som händer?
Ja, det finns ett fall där en vit man förolyckas, han dör på havet och han kommer inte tillbaka. Så visar det sig att han har barn med en slavinna. Men den där slavinnan ägs av någon annan slavägare. Och då blir det lite problem, för då vill ju den där slavägaren ha det där barnet. Men då kommer de överens om att men vi gör så här, vi byter ut de här slavbarnen, för att den här andra slavägaren har två barn med en av den här förolyckade sjökaptenens egna slavar. Så att man byter ut de här slavbarnen, för de har liksom haft sex med respektive ägare slavar. Så man gör en liten bytesaffär där.
Så fruktansvärt alltså. Men sen är det ju också en gäng regler på när på dygnet de får vara ute och när de får vara lediga och det ena med
det
andra.
Det är kringskuret. Man får inte dansa och samlas efter klockan 10 på kvällen. Det behövs tillståndsregler. Man är alltså ganska rädd för det. Man är rädd för att slavar ska liksom samlas och kanske göra uppror eller begå brott. att slavar får inte sälja någonting, eftersom då, som jag sa tidigare, så slavar har ju ingen äganderätt, så att om de säljer något så måste det ju vara stöldgods. Det är liksom grundförutsättningen. Det där funkar inte i längden, och så då till slut så ändras den här lagen, och då säger de att ja visst, slavar får sälja något, men då måste de ha ägarens skriftliga tillstånd där det specificeras vad de säljer och hur mycket det är och sådär. Så att slavars både liksom ekonomiska och sociala liv är i princip helt totalt reglerade till den vita befolkningens fördel.
Mm. För att förstå våldet, så du har ju flera exempel, men det fanns en historia som hängde kvar hos mig, som jag undrar om du skulle kunna berätta om, hur en kvinna, ung slavinna då flyr från sina ägare och tar sig till guvernören och ber om hjälp.
Till domaren.
Domaren, förlåt. Ja. Skulle du kunna berätta den historien?
Ja, nu kommer jag inte ihåg årtalen längre, men hon, flickan heter Marika Terin. Det här är någon gång kanske, någonstans ganska tidigt på 1800-talet, någonstans där, 1805 eller någonting. Hon flyr, precis som du sa, från sina ägare, ett par som heter, mannen heter Dominique Castanier och hans fru. Frun har inget namn och hon bara kallas för Madame Castanier i rättegångsprotokollen. Och det visar sig att de har slagit henne ganska mycket, för hon flyr en kväll till domaren, som då heter Anders Bergstedt, som liksom släpper in henne. Hon får sova då hos honom. Det ger han tillåtelse till, för i princip så måste ju en slav som rymmer, den måste ju sättas i fängelse. Men han skriver faktiskt att hon är så illa däran så att hon får sova hemma hos mig. Vi kan inte sätta i fängelse för hon är för sjuk. För hon är helt sönderpiskad. Och läkaren undersöker henne och det visar sig att hon har sår och ärr över hela kroppen. Alltså överallt. Och hon har brännskador och skador från piskningar och... Så rullas det här fallet upp och det visar sig att den här Dominique Castanier, han köpte henne för några år sedan på Saint-Martin, en av de öarna i närheten. Och han säger då att nej, men jag har inte slagit det. Hon var redan så där skadad när jag köpte henne. Men då säger läkaren nej, hon har ju färska sårskador. Det är, hon har blivit piskad liksom, absolut den senaste tiden. Hon blir slagen både av mannen och av frun. Ofta är det ju så att slavägare använder andra slavar för att liksom straffa sina egna slavar. Men i det här fallet så verkar det vara de själva som har slagit dem. Och du sa så här, hur man ska förstå våldet. Jag tror inte man kan förstå våld. Det finns liksom ingen förklaring på det här nästan besinningslösa våldet mot den här lilla flickan. Så att det går inte att förstå. Vi kan liksom beskriva det. Vi kan kanske förklara det åtminstone delvis med att det här samhället ger ju rätten till slavägare att straffa sina egna slavar. Men det här sadistiska övervåldet som just begås mot den här flickan, det går, tycker inte jag går att förklara. Jag tror inte ens jag vill förklara det.
Ja. Du har ju skrivit att i lagarna så stod det att du får straffa med upp till 29 piskrapp. Det är ju för att, ironiskt nog, för att skydda slaven. Att vi får inte ge fler än 29 piskrapp. Men i det här fallet då så är det, har du överskrivit.
Nej, hon har fått
29.
Mycket, ja, hon har fått mycket, mycket, mycket mer. Mm. Och det är det som då blir frågan. Och då blir faktiskt de här, det blir rättegång och det finns ganska mycket vittnen som berättar att ja, de här piskar henne och det verkar som det här paret kastar ner. De är också kända som ryktet sprider sig ju ändå, trots att det bor ju 4-5 tusen pers där, men de extra våldsamma slavägarna, alla vet vilka de är. Det ryktet sprider sig. Så de blir faktiskt dömda, eller vad man nu ska kalla det för de får inget straff. Det enda som händer det är att paret Castanier, man tar den här flickan Marie Catherine ifrån dem. Och så säger de att hon ska försöka skaffa sig en ny ägare. Och det där är svårt att förstå med protokollen. För det står verkligen så att hon får försöka skaffa sig en ny ägare. Det vilket innebär att hon ska försöka sälja sig själv till en ny slavägare. Ja, men det vet vi inte riktigt hur det går till. Men det är någon annan som köper henne då. Och då står det i princip i domen att paret Castanier får aldrig köpa tillbaka henne, men de får pengarna från försäljningssumman, så de lider ingen ekonomisk skada.
Varför?
Ja, man, alltså, för oss är det ganska svårt att förstå det här liksom grundpremissen i ett slavsamhälle, att det här med äganderätten. Och äganderätt, det där kan man också diskutera idag, men det blir alldeles för politiskt här. Liksom, principen med ägarrätt är att det måste vara oinskränkt. Så att en slavägare kan i princip få göra vad som helst med sin slav. Och det här systemet bygger på. Vilket innebär att ja, de kan piska dem, okej, men inte för mycket. De kan sälja dem, de kan splittra familjer, de kan våldta dem, de kan göra vad som helst. Så det finns liksom inga straff, det finns inga sanktioner, för det är kärnan i samhället.
Så det var så alltså att även om det står att du får inte överskrida 29 piskar, ja, konsekvenserna att om man gjorde det var inte ja, mer att man förlorade sin egendom.
Man förlorade äganderätten till just den här slaven, men det finns inte så många fall. Det finns några såna här fall i domstolen. Och det enda som händer är att man plockar ifrån slaven ifrån dem. Och i Marie-Katrins fall, då, vi vet inte vem som köpte henne, men då står det då att man ska liksom, hon ska hitta en ny slavägare, vilket låter ju helt bizarrt. Jag menar, hennes värde på marknaden dessutom, hon är ju sönderslagen, ja, ni förstår. Men det finns några andra sådana här fall i boken, och det slutar alltid med att ja, de blir av med slaven, men de får den ekonomiska ersättningen. Så i ett annat fall så säljs nog slaven på sån här vanlig slavauktion, och så får ägarna pengarna.
Mm. Och vi ska inte uppehålla oss för mycket vid de här vålds... Det blir liksom någon slags pornografi bakom det. Men vad är det som... Du nämnde tidigare att spöstraff var det absolut vanligaste straffet som
nej, inte spöstraff utan piskstraff.
Piskstraff. Vad var det slavarna hade gjort för att få de här straffen?
Ja, alltså det absolut vanligaste slavbrottet i domstolen, det är stöld. Mm. De stjäl, och det gör de. Jag menar, det finns ju, de ofta erkänner dem, och det finns bevis och så här. Det är klart det finns fall också där folk blir oskyldigt anklagade, men i huvudsak så kan man nog hävda att det är bevisat att de stjäl. Och då är det intressant att fråga var de stjäl och varför. Och det är ganska ofta såna här saker som mat. För de får ju förstås inte tillräckligt med mat ofta. De stjäl kläder, de stjäl pengar. De stjäl i princip då, om man får uttrycka det så kallt, av nödvändighet. Men det där är ju komplicerat. Det är som jag skulle säga idag, de här vissa ungdomar som då rånar på gatorna. Det är knappast av nödvändighet, utan det är någonting annat där som händer. Men det är ju ganska tydligt att framförallt det här med matstölderna, det är ju ganska vanligt att unga slavar stjäl mat. Och det är ju uppenbart så att de gör det för att de får inte tillräckligt med mat helt enkelt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu skulle jag vilja höra lite grann om den här rasprofileringen. Du skriver ju att det allra viktigaste var ju att vara vit. För som vit så var man ju skyddad. Men sen så finns det, jag kunde inte låta bli att dra paralleller med Nazityskland i det här, att när man ska bygga upp ett rassystem där man ska liksom kategorisera människor utifrån ras, för det första är det ett ganska intrikat jobb. Det är svårt, och det är det ena med det andra, och sen är det en massa undantag och hur ska man tänka. Hur gick det till när man liksom satte rasstämpeln på folk?
Ja, och det där, jag tycker inte din parallell med Nazityskland tycker inte jag är riktigt relevant. Det är nog bättre bara att jämföra med USA faktiskt. Det är mycket aktuellare, och det funkade mycket mer som det funkade i Västindien. Utan det är ju den här gamla amerikanska devisen att en droppe svart blod, det är det som gör att den blir svart liksom. Och det finns några sådana fall i boken, det finns folk som går till domstolen för att de vill precis bli rasprofilerade, det vill säga de vill bevisa att de är vita. Och då gör de det med hjälp av dopatester och intyg och vittnesmål och sådär, för att det är helt nödvändigt då. Det enda sättet till exempel att undvika kroppsstraff, det är ju att vara vit, och då måste man visa det. Så det är liksom, det är den distinktionen, och den distinktionen, den är liksom djupare än den här fri slav, utan det är verkligen rasdistinktionen. Men då ska man ju veta, och det skriver, det finns ju några svenskar som ganska, jag får säga, roligt skriver det, att allt det här är ju bara fiktion. Många av de här som anses vara svarta, de är ju vitare än många europeer. Men de har då någon farfar eller farfars far eller mormor eller något sådär som har varit svarta. Så då räknas de som fria svarta. Trots att de, alltså det, vi fokuserar idag på hudfärgen, men det handlar inte riktigt om det. Utan hudfärgen är ju ganska flytande. Utan där handlar det om att man ska liksom kunna lagligen bevisa sin härkomst. Liksom.
Var det genom födelseattest då? Liksom?
Ja, det är lite olika grejer. Genom ett av de här fallen då, då lämnar den här personen, han heter Roger Bornisch, och det här är också i början på 1800-talet, han lämnar in, och den liksom dossiern, den bunt papper finns faktiskt kvar i arkivet, och det är så här 10 olika papper. Ja, det är dopatester, det är vigselattester, det är vittnesmål, det är lite olika grejer. Och hans historia är ganska rolig, för att han hävdar då att någon har kallat honom för mulatt, det här ordet då, att han skulle vara av svart härkomst på gatan, och det gillar inte han. Så går han till domstolen, och då visar han att det här mulattryktet, förlåt att jag använder ordet, men liksom måste använda det åtminstone historiskt, det kommer utav att ryktet går att hans mormor, tror jag, hade barn med en mulatt. Men då visar han, nej, hon hade barn med en vit man, så hans mormor var vit. Det var sen efter att hon fick barn, hon blev lämnad den här vita mannen, så bodde hon ihop med en svart man, men de hade minsann inga barn ihop, så han är av vit härkomst. Så det var i princip bättre för honom att vara en oäkting än att vara av svart härkomst. Mm.
Fick man då något slags diplom, höll jag på att säga? Ja. Eller liksom...
Nej, det där vet vi faktiskt ingenting om. Det står till exempel, just det där Bornisch-fallet, så står det, och det annonseras också i tidningen faktiskt, att nu deklarerar domstolen att Bornisch är, och alla hans släktingar är, av vit härkomst. Nej, det finns inget sånt vithetsintyg, utan däremot så finns det ju det här som de svarta måste ha. De måste ha fribrev för att kunna bevisa att de är fria och sådär. Men några sådana explicita vithetsintyg har inte jag sett, utan det är nog liksom någon slags ryktesspridning som man vill undvika.
Om man inte kunde få det på något sätt bevisat i rätten då? Att man på något sätt kunde hänvisa till att men nu har man uttalat sig om att jag är faktiskt vit.
Ja, men det där leder ju ibland till problem. Det finns ett senare fall, och det är mycket senare. Det är en kille som heter Josef Schoss som kommer i bråk med en svensk kadett. Jag tror han heter Carl Leonard Treffenberg, någon svensk militär där på ön. Och då har den där Treffenberg kallat den där Schoss för N-ordet. Då blir det bråk. Och då går de till domstolen, och då säger den här Schoss, nej, men jag är fan inte svart. Och så säger han, för att min mamma, hon är ju född i Indien. Så han är antagligen ganska mörk hudfärg, den där Schoss. Men hon är född i Indien, så hon är inte svart från Afrika. Och då blir det ganska mycket problem i domstolen. De kommer inte riktigt på hur de ska göra. Men så hittar de någon fransk lag som visar att alla människor som kommer från, alltså Indien i Asien, de ska räknas som vita. Trots att de förstås, jag menar, vi vet ju alla att människor från Indien kan vara ganska mörkhyade, men de räknas som vita, så han anses som vit. Men då står det också explicit, det är faktiskt ganska gulligt, eller på sätt, då står det faktiskt explicit i domstolsprotokollet, då står det så här att ja, men det här domslutet, det ska vi inte göra offentligt, för att vi vill inte ge bränsle åt den kolörta klassens liksom anspråk. Så då håller man det hemligt för att inte folk ska fatta att han har blivit liksom vithetsdeklarerad.
Mm. Alltså min parallell till Nazityskland, jag vill inte på något sätt försvara, men det som händer när man läser din bok och läser de här liksom Nürnberglagarna som nazisterna pysslade med, och det här med en mischling som var en halvjud och en med andra, det är att det uppstår komik. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt, eftersom det här de ger sken av att det här är någon slags vetenskap, eller det här är ett beprövat sätt att kategorisera människor. Så det som händer istället, det blir ju precis de här komiska situationerna. Plötsligt så kunde jag ha en mörkhyad indier, och det var en vit, fast inte så. Alltså precis så där händer det upprepade gånger med vad som är en jude och när och hur ska man få sitta på bussen. Det blir papphammar över hela situationen.
Det blir charader. Det är helt godtyckligt. Men de där charaderna lever ju till... Jag förstår de här människorna som vill bli vitesdeklarerade, för det innebär ju att då kan inte de piskas uppspända på marken framför vakthuset i hamnen. Det enda sättet för dem att vara säkra att inte bli straffade som slavar eller fria svarta, det är att kunna visa att de är vita, för annars så blir de piskade. Så att det, jag menar, det är, vi kan skratta åt det, men insatsen är ganska hög.
Mm, verkligen. Sen, om jag förstod dig rätt i den här boken, så nämner du att liksom de här rasistiska, liksom ideologiska eller rasistiska, rasmässiga anledningarna, de fördjupas allt eftersom. Det är inte, ja, du får rätta mig om jag har fel, men jag förstår det som att i början är det mer av pragmatiska skäl som man på något sätt lagstiftar, och sen så blir det mer och mer av rasmässiga skäl. Har jag förstått dig rätt då?
Ja, alltså det där är verkligen komplicerat. Att liksom rasismens framväxt, det är ju så stort ämne, så att jag försöker finta bort det. Jag skriver inte så mycket om det i boken, för jag tycker det är så komplicerat. Jag har faktiskt inte själv, jag har inga riktigt klara idéer på hur det här fungerar, men det verkar inte någon annan ha heller. Men i princip så funkar det så att när svenskarna kommer dit, och det finns lite brev och lite exempel på det, då finns ett jätteroligt, igen roligt, men ja, det finns ett roligt brev av någon svensk kolonialtjänsteman där som heter Broberg. Han skriver tillbaka, ja, det här i Sverige tänkte jag att slaveri var eländigt, men nu har jag ju kommit hit, det här är ju ett jättebra system. Och så skriver han sen om, ja, hur ska vi göra, vi kan inte fria alla de här slavarna, vad skulle de leva på? Så skriver han på sin nästa paragraf, skriver han så här, ja men de här slavarna är ju precis som oss, de är inte dummare än någon annan, och de är ju precis som alla andra, men vi måste ha kvar systemet för det är så fördelaktigt. Men sen då, och det här är då kanske runt, det här väl på 1790-talet, men sen så verkar de här svenskarna som kommer dit, de verkar liksom mer internalisera. De som är liksom uppväxta där och har bott där längre, de verkar mer liksom ta till sig de här rasistiska berättigandena. Sen finns det då på en känd guvernör på 20-talet som skriver tillbaka till Stockholm och pratar om, jag kan inte nämna de här orden på radio, höll jag på att säga, i podd, men alltså som pratar om den här svarta befolkningen som djur från Afrika. Så att det finns en sån glidning. Sen vad den beror på, det är svårt att säga, men det är lite grann som slavlagar. Man tänker sig då att lagar ska bli lindrigare med tid. Men det blir inte alltid så, utan ibland blir slavlagarna hårdare med tid, eftersom man då vill undvika att slavar flyr och sådär. Så det finns liksom inte, vi är ju, höll jag på att säga, vi svenskar, ibland kan jag känna är lite naiva, för vi tror någonsin också någon sån här automatisk progressionsideal i samhället, att allting blir bättre, men tyvärr så är inte det alltid sant.
Ja, och i det här fallet så är det inte sant, för det fördjupas, och på något sätt just när det blir de här rasideologiska skälen så blir det på något sätt också otäckare. Jag tolkar det som att man också då får legitimitet att göra färre saker.
Ja, men det blir ju berättigande, det är precis det handlar om. Då blir det ju förstås, som man säger, att människor är djur, då blir det lättare att straffa dem som djur till exempel. Och det där är ju väl utrett. Och det finns ju, alltså det finns ju bibliotek med böcker fulla om rasismens historia. Men om jag då skulle säga någonting som jag vet, då skulle jag nog bara säga att det enda jag kan liksom bevisa, och det jag skriver i boken också, det är att de här grovt rasistiska uttalandena, de blir grövre över tid. Sen, alltså orsakssambanden, de är svåra att belägga.
Man brukar ofta prata om det här som drar paralleller med djur och så. Det ser man ju återkommande i rasismens historia. Men en sak som jag aldrig begriper, apropå det här som vi pratar om med våld, det är ju att när en bonde straffar ju inte sina djur på det här sättet. Eftersom det är ju, alltså boskapen är ju en viktig egendom på samma sätt som slavar. Det verkar ändå finnas det här liksom sadistiska elementet. Alltså det här att rättfärdiga, att man på något sätt kan slå någon sönder och samman. Gör man det med sin häst?
Nej, men det finns ju ganska mycket historiska belägg på hur folk slår sina djur och sådär. Jag vet inte om det är en relevant parallell faktiskt. Jag kan inte svara på det.
Nej, jag tänker på att det verkar finnas en sadistisk aspekt i det här också. Att man någonstans förstår att det är en annan människa. Och att man...
Ja, det är klart att de här människorna vet att det är andra människor. Det är inte det som är poängen, utan poängen är, precis som vi sa med det här fallet med Marie-Katherine, att systemet liksom ger tillåtelse, ibland nästan uppmanar. Och då får vi de här bizarra avarterna. Det är ju så lätt att säga att människan är ond och god. Jag tycker man behöver inte ens gå in på det för att förklara de här förhållandena, utan man kan säga att ja, men om vi har ett system som inte bara ger tillåtelse utan nästan uppmanar slavägare att slå sina slavar, för då mer eller mindre berättigade skäl. Då är det klart att man gör det. Det liksom blir en social, det blir en som en funktion av samhället.
Förutom att det är konstigt att, att samvetet inte styr. För vi, menar, vi har ju idag lagar som folk inte följer. Alltså, det är någonstans som bara är intressant att, att man kan gå så långt. Även om det är uppmuntrat i lagstiftningen, så är det bara, jag tycker det är bara otroligt att man kan begå ett sånt vidrigt brott mot ett barn. Liksom.
Ja, men det där tycker jag tyvärr, förlåt, nu säger jag vad jag tycker här. Det där är ju bara historiskt pladder. Det är bara att kolla runt omkring. Vad händer nu i Ukraina? Vad händer överallt? Vi har väl tydliga exempel på de här, alltså de mest färska krigsbrotten. De kan ju inte på något sätt påvisas vara rationella.
Nej.
Utan det är våld som går över styr. Våldet har någon slags inneboende funktion att gå över styr.
Mm. Precis, jag bara menar att det hör inte alltid ihop med lagstiftningen, för att den allmänna opinionen tycker inte det här, men ändå så försiggår det.
Ja, men då igen då, och det här har jag diskuterat mycket med mina studenter på universitetet. Det är så svårt för oss att förstå, men slaveriet på 1700-talet, det var liksom, det var ett helt normaliserat samhällssystem. Det var ingen som tänkte på ett samhälle utan slaveri. Det var liksom, det var så samhället fungerar. Det som vi idag, det finns ju många människor förhoppningsvis som kommer efter oss och säger att vi accepterade att man i Danderyd lever typ 10 år längre än i någon söderförort, att ja, det tyckte vi var helt okej. Vi gjorde ingenting åt det.
Och hur såg debatten ut i Sverige då? Om man tänker sig, ja, men när åren hade gått lite grann och den här kolonin var välkänd i det svenska samhället. Fanns det motståndare?
Ja, det där är komplicerat. Alltså, så här kan man också säga att om man skulle säga då, som jag sa tidigare, jag ställde den här frågan, vad visste man om slaveri i Stockholm 1800? Då kan man också säga att om man läser de här tidningarna och de här böckerna, då är det ganska tydligt att det finns liksom ett tydligt motstånd mot slaveriet. Om man skulle lägga upp alla de där artiklarna bredvid varandra, så skulle det vara betydligt fler negativa än positiva. Men det är svårt att med de liksom resultaten göra några belägg för vad folk i Sverige tänkte om Saint-Barthélemy. Och det är ganska mycket om kolonin i början. Men sen så tonar det där ut lite grann. Så säg någon gång från kanske 1810-talet och framåt, då blev det dessutom ön kungafamiljens personliga egendom, som man hade liksom goda skäl att inte vilja snacka om det så mycket, för de ville tjäna pengar på det. Så att den liksom bara försvinner lite grann ur det svenska offentliga livet och dyker bara upp sen på slutet av 1830-talet, när liksom den stora debatten igen om slaveriets avskaffande börjar uppstå. Men då är den främst driven av det kommer brittiska slaverimotståndare till Sverige som åker runt och håller möten och sådär.
Mm. Så du tänker att det var inget egentligen inhemskt, liksom, det var ingen flamma som kom härifrån direkt?
Alltså, det är inte riktigt undersökt. Jag har pratat med den betydligt mer berömde författaren Ola Larsson om det där. Jag tror att han är intresserad av att försöka hitta det där. Så att jag hoppas att vi kommer hitta någonting, men jag är inte alls säker på det. Utan det känns som att utifrån mina och mina närmsta kollegors liksom idéer och uppfattningar, så känns det som att det finns inte så mycket i Sverige om det där på 1820-30-tal. Men jag tror inte. Vi kanske kommer hitta grejer, vi får se.
Mm. 1847 så får det här systemet ett slut och det blir den sista slaven friges på Sankt Barthélemy. Hur går det till när det här sker?
Sverige igen då, precis som man gjort i många, många olika fall. Man bara kopierar det som man gör i andra kolonier med lite svenska varianter. Och då har man alltså i Sverige tagit ett beslut i riksdagen att slaveriet ska avskaffas, och då skickar någon administratör där på kolonialdepartementet skickar ett brev och frågar guvernören liksom, hur ska vi göra? Då skickar han tillbaka ett förslag som bygger i princip på så det har fungerat i de brittiska kolonierna. Så då skapar man en kommitté som heter typ på engelska The Gradual Emancipation and Slave Appraising Committee, som betyder ungefär en slavvärderingskommitté. Då fungerar det så att alla öns kolonins slavägare blir instämda till den här kommittén. Så kommer de dit med sina slavar. Och så förhandlas det då. Då säger slavägaren att ja, men jag vill ha så här och så här mycket ersättning för min slav, för att han eller hon är så bra på det här och det här. Och så får man protokoll. Så säger slavägaren, jag vill ha 180 dollar för den här slaven. Och säger kommittén, nej, det är för dyrt, du får 140. Och så betalar den svenska staten ut de här 140 dollarna till slavägaren. Och så blir slaven fri. Det är precis som i de andra kolonierna. Man alltså kompenserar slavägarna. Och slaven får ingenting. Och då, förlåt, jag skrattar, men då tar pengarna slut där. Så då kan man liksom inte, det tar lite tid, och så måste man skriva till Stockholm, vi måste få mer pengar. Då blir det så här debatt i riksdagen, nej, vi har inte råd att betala för det där. Men till slut så bestämmer de sig då för i Stockholm att de ska skicka dit tillräckligt mycket pengar, så till slut så liksom får alla slavägare betalt. Och så friges då den sista slaven, friköps då svenska staten den 9 oktober 1847.
Men systemet var ju ändå, vid den här, som vi pratade om några årtionden tidigare, var en självklarhet att det här är min egendom, jag har slavar. Det är ju ändå någonting som händer som gör att det här systemet kollapsar.
Ja, och det där är också extremt omdebatterat historiskt. Det finns lite olika teser. Det finns till exempel en tes som drevs av någon som hette Eric Williams, som var politiker och författare och sådär, och han hävdade att ja, slaveriet avskaffades för att det inte var lönsamt längre. Så det var en ren kapitalistisk funktion. Man tjänade inga pengar på slaveriet, så då avskaffar man det. Det fanns inga humanitära hänsyn. Det där är nog faktiskt, tror jag, i största delen omkullkastat. För då har ju ekonomhistoriker visat att slaveriet var visst lönsamt. Det var lönsamt långt in på 1810-20-talet och så här. Så att det är lite olika idéer. Men sen så får man nog ändå säga att förstås har de där humanitära idéerna, de har, det är en viktig del. Men det är nog också så att Karibien är vid ett visst skede, man börjar odla socker i Europa och det kommer mer socker från Brasilien och sådär, så att det blir mindre viktigt ekonomiskt, och då kan man genomföra det här. Så det är en blandad, det är som stora, såna här stora historiska skeden, det finns en sån lång blandad kompott av olika orsaker till att det här händer. Så det är både ekonomiska, det finns mera religiösa, humanitära, det är liksom olika skäl. Men det är precis som du säger, det är något som händer, för att 1847 så friges den sista svenska slaven. 1848 så avskaffar Danmark slaveriet. 1848 avskaffar Frankrike slaveriet. Det har ju också ganska mycket att göra med de här politiska rörelserna i Europa som leder till de här revolutionerna 1848 och sådär.
Avslutningsvis skulle jag bara vilja höra dig nämna någonting. Du sa 9 oktober 1847 så avskaffas slaveriet, och det har ju varit på tal om, eller en del har ju föreslagit att det ska vara en slags minnesdag eller en årsdag som vi borde uppmärksamma i Sverige, men om jag förstår rätt på din bok så är det någonting som riksdagen har sagt nej till.
Ja, det där är ju, det är faktiskt en minnesdag på Saint Barthélemy. För där i Frankrike har de lite olika dagar för när slaveriet avskaffade. Och det var ju svenskt då. Så att i Frankrike sen, tror jag faktiskt 2012, så är den 9 oktober liksom årsdagen för slaveriets avskaffande på Saint Barthélemy, alltså i fransk lag. Jag vet inte vad jag ska säga om det där längre. Det har alltså funnits ungefär 15 riksdagsmotioner de senaste 20 åren. De har haft lite olika förslag då. Man ska se till att historien om Saint Barthélemy kommer med i svensk skolundervisning. Man ska inrätta den här minnesdagen. Man ska be om ursäkt för svensk deltagande i slaveri och slavhandel. Men alla motioner har avslagits.
Det där är jätteintressant. Varför?
Ja, vad ska jag säga? Jo, jag säger ungefär så här. Det är ungefär som folk frågar mig som historiker, varför ingen forskat på det här förut. Då brukar jag säga därför, det enkla banala svaret, ingen har varit intresserad. Och det är precis samma svar, fast det är lite en annan genre då. Att vi i Sverige, vi har fortfarande inte riktigt erkänt att det här är en del av svensk historia. Det passar liksom inte in. Sen måste jag säga, jag menar, jag har ju skrivit och jobbat med det i 10 år. Så att jag har ju lagt ner ganska mycket arbete på det här. Men jag måste också ärligt erkänna att jag vet inte om det här är absolut den viktigaste perioden i svensk historia, men det måste ju undersökas. Och det är det som liksom inte riktigt gjort, men det händer ju nu. Jag drar ganska mycket paralleller med det som händer med den samiska befolkningen. Det finns ganska nära paralleller där, hur det här liksom bara de senaste kanske 10-15 åringar börjat liksom stiga upp och bli del av ett lite större liksom svenskt historiemedvetande.
Ja, och sen, okej, okay, den här ön är stor som Lidingö, så det är inte, vi har inte liksom lagt under oss världen så som engelsmännen och fransmännen gjorde, men det är ju ändå så att det är inte, jag menar, 1785 till 1847, det är ju inte liksom bara ett par få år som det här sker. Nej, nej. Och det som vi har varit inne på, det var ju tusentals människor som blev drabbade. Så att det är ju ett brutalt brott, skulle jag säga, ändå i svensk historia.
Ja, men förstås, men det är inte det jag säger. Jag säger inte alls det, men den svenska fattiga befolkningen i Sverige hade det inte så roligt. Alltså, jag jämför inte med slaveriet, men jag vill liksom ändå vara ärlig med det som historiker. Precis som jag sa det här med att om vi skulle gå och sätta sin svensk domstol idag och liksom göra en utsaga om det svenska samhället då. Ja, det förstår jag menar. Jag tror att det är viktigt. Det är därför jag har ägnat 10 år om mitt liv åt det. Så att det är lugnt. Det är bara att mitt mål är inte... Jag har liksom inget politiskt mål själv med det här, utan mitt mål är att det här, nu finns det här med. Nu har jag skrivit en bok, det finns andra människor som har skrivit doktorsavhandlingar. Ingen kan längre säga, nej, 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 men det var ju ingenting. Vi behandlar ju slavarna bättre än någon annan. Det går inte att säga längre, för det är inte sant. Det är mitt jobb som historiker. Sen den här liksom fortsättningen på det, det är någon annans jobb.
Man kan ju bara spekulera, alltså, det kan ju vara så att det helt enkelt upplevs för marginellt det här, men det är ju ändå så, läser man din bok och jag gissar att de politiker som också har läst motionerna förmodligen också har fått en ganska bra bakgrundsinformation om vad som hände här, så det är bara spännande att man inte tänker göra någonting.
Nej, men det är också, historiker gnäller ju ofta på att det de gör inte får uppmärksamhet. Jag kan verkligen inte gnälla på det. Ett exempel på det är att vi sitter här tillsammans idag. Och jag tror ändå man kan faktiskt skuldbelägga svenska historiker, för att det som jag skriver i min bok, det låter ju så otroligt kokett, men det är helt nya grejer. Det är aldrig någon som har skrivit om det här, så det är ju lätt att anklaga för folk att de inte visste, men hur ska man kunna veta om inte historikerna har gjort grundjobbet? Mm.
Fredrik, ett jättestort tack för din medverkan.
Tack.
Du har lyssnat på Fredrik Tomasson i avsnitt 85 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du jättegärna stötta podden på Swish på 0709-262541. 0709-262541. För att bli månadsgivare på Patreon så klickar du på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com/bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.